الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله وبه نستعين وما توفيق إلا بالله أما بعد فأهلا وسهلا داري أنا لكون إي فكلارين أو دمال سينة بوكان رياض الصالحين أو إمام النووي رحمه الله تعالى Och vi talade i förra lektionen om vikten av att komma ihåg döden. Att minnas el-maut, döden. Akthiru min dhikri hadi min laddat. Rasulullah alayhi wasallam beordrade oss att ofta tänka på glädjedödare. Och han sa att den smartaste av oss är den som mest tänker på döden och förbereder sig för vad som kommer att ske efter den. Det här är den dagen vi alla ska förbereda oss för. Och författaren fortsätter i detta spår i följande kapitel och säger kapitlet att det är uppmuntrat att besöka begravningsplatser för männen och vad man ska säga när man väl besöker en begravningsplats. Ja. Och han nämner där hadith Buraida radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa Kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur fazuruha. Jag brukade förbjuda er från att besöka begravningsplatser, men nu får ni besöka dem. Berättad av Muslim. Och det finns också tillägg i Al-Hakim där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger Så besök dem för det kommer att mjuka upp era hjärtan, fylla era ögon med tårar och påminna er om nästa liv. Och den är sahih enligt Sheikh Al-Bani. Så här har vi en rekommendation från profeten Muhammed alaihi wasallam att besöka begravningsplatsen. Taib. Och ulema, innan vi ger oss in i själva frågan, har sagt att ziyara, att besöka begravningsplatser, delas in i tre kategorier. Taib. Det kallas på arabiska det ziyara. Ziyara, att besöka. Vi har ziyara al-shirkiya, ziyara bid'iya och ziyara al-mashru'a. Okej? Tre olika former av att besöka begravningsplatser. Besök som är haram där folk är shirk. Besök som är haram där folk är bid'a. Och besök som är sunna och tillåtna som du belönas för. Okej? Och profeten a.s. nämnde att jag brukade förbjuda er från att besöka begravningar. Varför? För att sahaba var nya muslimer. Och de säger att det fanns kvar, yani viss tankesätt eller saker som folk gjorde i jahiliya. För att stänga den dörren så förbjöd han det. Men sen när det här tänket var borta och de var yani starka i sin aqida så tillät han dem att besöka gravar. Den första kategorin det är att besöka gravar för att gå dit och göra shirk. Som tyvärr sker i vissa muslimska länder. De säger att de ska besöka awliya, de ska besöka helgon. Och de kallar det för ziyara. Vissa subhanallah kallar det för att göra hajj. De säger vi ska göra hajj till en grav. A'udhubillah. Kan man göra hajj till en grav? Vart gör man hajj? Till Mecca, till Kaaba. Subhanallah. Så de går dit. Och när de kommer fram till graven så gör de dua till personen som ligger i graven. Och hjälp mig fulan. Vi behöver din hjälp. Ge oss, öka oss och så vidare. Och vissa tawaf, de går runt graven och liknande saker. Och det här är utan tvivel kirk akbar. Största kirk som tar människan ut ur islam. Okej? Okay? Och det här är utan tvivel någonting som inte hör hemma i vår religion. Den andra formen av besöka gravar är att besöka dem på ett innoverat sätt. Det kan vara tid eller plats eller själva utförandet av besöket. Att man till exempel bestämmer att varje fredag efter Jumma måste vi gå och besöka den här graven. Då blir det en bid'a. För det är inte från islam att varje fredag efter Jumma besöka en viss grav. Utan besöka gravarna ju generellt. Så vi ska inte begränsa det till en viss tid. Och sen också bid'a kan vara i själva sättet man besöker graven på. Att man går dit och man läser surat al-Fatiha. Är det sunnah? Att gå till en begravningsplats och läsa al-Fatiha. Är det vanligt? Nej. Är det sunna? Nej. Vi kommer idag nämna vad som är sunna. Men subhanallah, folk lämnar sunna och de läser al-Fatiha. Ajib. Subhanallah. Varför lämna sunna och göra något som inte är sunna? Eller de går dit och läser surat Yasin. Är det bra? Ska man göra det? Nej. Det är bra att läsa Yasin, men gör det hemma. På begravningsplatsen, nej. Det är inte sunna att läsa surat Yasin på begravningsplatsen. Eller de går dit, till exempel, och lägger blommor på graven. Är det här rekommenderat i islam? Nej. De tänder lyktor, ljus. Samma sak, det är inte heller rekommenderat. Allt det här är saker som folk har innoverat och hittat på islam som inte hör hemma i våran religion. Och sen har vi ziyaratu sunniya al-mashru'a, det besök som är rekommenderat. Att besöka graven för att påminna sig själv om döden, för att mjuka upp sitt hjärta och göra dua för de som har dött. Det här är det som är rekommenderat i islam som vi kommer att nämna. Taib. Så kom ni ihåg detta, att det finns tre sorters besök. Vilka var de? Besök som är kyrk, bidda, sunna. Okej? Kom ihåg dem. Författaren säger här att det är rekommenderat för männen att besöka begravningsplatsen. Vad förstår man av det? Att kvinnor inte ska besöka begravningsplatsen, eller hur? Och det här är en åsikt som hålls av många lärda. Men Allah alam, den åsikten som verkar vara mer korrekt och starkare är att även kvinnor får besöka begravningsplatsen. Taib. Den åsikten hålls av många ulema. Och från de som kanske lagt fram väldigt många och starka bevis är Sheikh Albani rahimahullah i hans bok Ahkam al-Janaiz. Där har han ett kapitel om just bevisen på detta. Och några argument som nämns här är att profeten a.s. sa: jag förbjöd er från att besöka begravningsplatsen. Er, både män och kvinnor. Men nu får ni besöka dem. Sa han, nu får männen besöka dem, eller sa han, nu får ni besöka dem? Ni får besöka dem, vilket är omfattar män och kvinnor. Och därför en gång när Aisha radiallahu anha kom ut från begravningsplatsen, hon hade besökt en grav, så säger en man till henne: ja, om en mu'minin, är inte det här någonting som profeten har förbjudit, att du ska gå på en begravningsplats? Och då så säger han: jo, han förbjöd oss i början, men sen tillät han oss. Yani, förbudet är generellt och tillåtelsen är också generellt. Så vems förståelse ska vi ta? Självklart Aishas förståelse väger tungt. Och också från de dua som vi kommer att nämna, som man ska säga när man väl besöker en begravningsplats, lärde profeten a.s.w. Aisha att säga. Så varför ska profeten a.s.w. lära Aisha vad hon ska säga om hon kommer till en begravningsplats, om det nu är haram att besöka en begravningsplats? Låter det logiskt? Nej. Så inshallah, det är tillåtet. Och också profeten a.s.w. nämnde här i dessa hadither al-illa. Han nämnde själva orsaken till varför det är bra att besöka begravningsplatsen. Och vad är orsaken? Att påminna oss om nästa liv. Mjuka upp våra hjärtan och få tårar i ögonen. Är det här någonting som bara män behöver, eller behöver också kvinnor detta? Kvinnor behöver också det. Så de här argumenten och plus andra argument bevisar att det är tillåtet. Och ett sista argument är att en gång så gick profeten a.s. förbi begravningsplatsen och han såg en kvinna som stod och grät vid graven. Jättehögt. Och han säger till henne: taqillah. Och hon vet inte vem han är och hon svarar på ett opassande sätt. Och sen när hon får veta att det är profeten a.s. så går han till hans hus och ber om förlåtelse och så vidare. Men i alla fall shahid, slutsatsen, han sa inte: varför var du ens på begravningsplatsen? Vet du inte att det är haram för kvinnor att vara där? Så det är iqrarien, ett godkännande på att det är tillåtet för kvinnor. Men då säger ulema, yani med shurut, villkoren av att hon kan behärska sig. Inte att hon går dit och skriker och tappar befattningen och så vidare. Och vissa ulema nämner också det här med zawirat, att hon besöker överdrivet mycket, går dit varje dag. Det här är också någonting som inte är islamiskt. Okay? Så följer man dessa kriterier så är det tillåtet. Och här också är ikhwa. Det är skillnad på att besöka gravar och på att följa begravningståg. Man ska inte blanda ihop dem. Ingen syster ska komma och säga: Abdoud sa jag får följa med på begravningen. Nej, det har jag inte sagt. På begravningen där finns det att endast männen går. på begravningståget till jordfästningen, det är bara män som närvarar. För det kan vara väldigt känsloladdat. Men när det kommer till personen är begravd och man senare går dit och besöker, så är det inshallah tillåtet. Okej? Okay? Författaren nämner sen hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade de kvällar han sov hos henne gå ut i slutet på natten till al-Baqi'a, begravningsplatsen som ligger nära profetens moské alayhi salatu wassalam. Och där säger han: assalamu alaikum dara qawmin mu'minin, assalamu alaikum dara qawmin mu'minin, yani hemmet för de troende. Wa ataakum ma tu'aduna, det som ni har lovats har nått er. وغدًا نعم غدًا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون, imorgon, yani ni väntar på vad som ska komma och ske i morgondagen, det vill säga domedagen, och vi kommer om Allah vill snart att ansluta oss till er. Allahumma ighfir li ahli al-baqi al-gharqad, wa Allah förlåt folket som ligger begravda i al-baqi al-gharqad. Och den hadithen finns i Muslim. Så här finner vi en dua som man kan säga när man kommer till begravningsplatsen. Han kommer nämna författaren en till dua här. Taib. Men här är också en påminnelse. Assalamu alaikum daraqum min mu'minin wa ataakum ma tu'adun. Det ni har lovats har nått det. Och det här är ikhwa viktigt att tänka på. Du kommer också ligga i graven. Och vad är det du har lovats? Döden. Du har lovats att ligga i graven. Att munkar och nakir ska ställa dig frågor. Att du ska stå till svars och få frukten av dina gärningar i graven. Det kommer att nå dig. Det kommer att nå varenda människa. Taib. Wa atakum ma tu'aduna. Och ni väntar på vad som ska ske i morgondagen. Wa inna insha Allah bikum lahiqun. Och vi kommer, om Allah vill, att också ansluta oss till er. Här har ulema också diskuterat, varför säger profeten al-Islam insha Allah om någonting som är ett faktum? Ska vi inte alla till graven? Ska vi inte alla dö? Så varför säger han inshallah? Då säger vissa ulema, för att det är någonting som araberna ofta säger. Yani, det är på tungan att man säger inshallah på nästan allting. Yani, en annan förklaring är att det betyder metasha Allah. Att vi kommer när Allah vill ansluta oss till er. En annan förklaring är att dessa är mu'minin. Och det är inte säkert att en människa dör som en mu'min. Därför säger man inshallah, yani jag hoppas att jag ska dö och vara i samma tillstånd som er i graven. Taib. Och sen så ber han om förlåtelse. Allahumma ighfir li ahli al-baqi al-gharqad. Och Allah förlåt de som ligger begravda i al-baqi al-gharqad. Och det här är generellt. Man ska inte kanske säga det här sista ordet. Utan om du går och besöker en grav i Sverige, så säger du: må Allah förlåta er, till muslimerna. Må Allah förlåta er, ni som ligger begravda här, eller förlåta muslimerna och så vidare. Men han sa här Baqi' för att det är namnet på begravningsplatsen i Medina. Okay? Och det här visar också en viktig sak som man ska göra när man besöker begravningar. Och det är att man ska be om förlåtelse för personen. Man ska be att Allah förlåter personen. Och det här är bland det bästa, det schysstaste du kan göra mot personer som har dött. Folk går dit och gör bidda och massa saker som inte gynnar de döda. Kanske till och med skadar de döda. Men subhanallah, det bästa du kan göra är dua och istighfar. Och därför så sa profeten alaihissalam att om människan dör, så slutar hans gärningar att öka. Han kan inte göra mera goda gärningar. Förutom tre saker som kommer fortsätta att ge honom belöning i graven. Vilka är de här tre sakerna? Sadaqa jariya, att man ger sadaqa under sitt liv som fortsätter att ge belöning och nyttor efter att man har dött. Någonting annat som gynnar? Ett barn som gör dua för dig och nyttig kunskap som folk har nytta av. Men han nämnde här ett barn som gör dua för dig. Taib, när du dör, barnen gör dua för sina föräldrar. Men det är också generellt. Det bevisar att om folk gör dua för dig, så tar du nytta av detta i graven. Så bland det bästa vi kan göra för våra syskon som har dött är att man ber om förlåtelse för dem. Taib. Ja. Författaren nämner sen Hadith Burayda radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam brukade lära oss då vi skulle gå ut till begravningsplatserna att säga assalamu alaikum ahla diyar min al-mu'minina wal-muslimin, liknande det vi sa innan. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun, as'alallaha lana wa lakum al-afiyah. Och denna finns också i muslim. En liknande dua. Men där la han till assalamu alaikum ahla diyar min al-mu'minina wal-muslimin. Att han gav salam till dem som var begravda från al-mu'minin wal-muslimin. Och sen faida. Som många inte tänker på. Vi läser dessa hadither, de bara går förbi våra ögon. Att det är en skillnad på mu'min och muslim. Vem är bäst, muslim eller mu'min? Mu'min? Nej. Mu'min är bland de högsta nivåer av iman. Vi har islam, iman och ihsan. Så han började med al-mu'minin och sen al-muslimin. För att al-mu'minin är bättre. Nej. Och sen så bad han Allah Azza wa Jal om al-afia, för sig själv och för dem som har dött. Al-afia betyder att skonas från ondska, att klara sig undan, yani saker som kommer att skada en. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab karahati tamanni al-maut bisabab ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. Kapitlet om att det är förbjudet att önska döden på grund av en motgång som har drabbat en, men att det är tillåtet om man är rädd för att drabbas av en motgång i sin religion. Tayyib. Det är inte tillåtet i islam att önska döden. Det är inte tillåtet att säga oh Allah ta mitt liv, Allah döda mig, Allah jag vill inte leva längre. Det här är inte tillåtet i islam. Dödslängtan. Och om det inte är tillåtet att önska döden, får man då ta sitt liv? Vilket är värre? Att önska döden eller ta sitt liv? Ta sitt liv. Båda dessa är förbjudna i islam. Okej? Okay? Och författaren nämner här ett antal hadither. Den första är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa la yatamanna ahadakum al-maut. Ingen av er får önska döden. Kanske personen är en muhsin, en person som gör gott, och kanske han kommer att göra mera. Eller kanske personen är en som gör dåligt, musi, och kanske han då kommer att vända sig tillbaka. Yani till Allah. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Här lär oss profeten alaihissalam att vi inte får önska döden. Och författaren nämner karahati, att det är ogillat. Men ibland när ulema från förr nämner ogillat, så menar de haram. Och det här nämner Sheikh Uthaymin här, att det är haram att önska döden, inte ogillat. Utan det är förbjudet i islam att önska döden. Och det är en form av idioti. Det är inte tillåtet att önska döden. Och så säger profeten alaihissalam att ingen av er får då önska döden. Och han nämner att människan här är av två kategorier. Och subhanallah, vi alla här inne är en av dessa två kategorier. Antingen är du muhsin, du är en person som mashallah gör bra ifrån dig. Och då kommer livet bara öka dig i gott. Du ber dina fem böner. Du fastar ramadan. Inshallah Allah mabillig under ramadan. Och Allah ger oss möjligheten att fasta den här ramadan som är runt hörnet. Du gör hajj, du gör dhikr, du gör sadaqa. Du gör allt möjligt gott. Alhamdulillah, du bara ökar i gott. Så att antingen är man muhsin, man gör bra ifrån sig. Eller så är man musi, en person som har tillkortakommanden och brister. Och är borta från Allah. Och för en sån person är det inte heller bra att dö. För som Sheikh Uthaymin säger, han kanske flyttas från ett straff eller lidande till ett värre lidande. Det vet många människor som lider av, de är långt borta från Allah, de har psykiska problem, de har depressioner, de har problem i livet. Så jag vill bara dö. Jag vill bara slippa allt det här. Ursäkta, men om du dör och du inte ber, du inte fastar, du inte gör si och så, tror du att du kommer ligga och slappna av i graven? Nej. Du kommer flyttas från ett straff till ett ännu värre straff. Så att för en sån person är det inte bättre att dö. För en sån person är det bättre att fortsätta leva och göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Hänger ni med? Så i slutändan, antingen är du bra eller dålig. Och för ingen av dem är det bra att dö. Varför? För är man bra så har man chansen att göra mer gott. Är man dålig så har man chansen att göra tauba och bli en bättre människa. Och därför så sa profeten alaihissalam: "Khayrukum man tala 'umruhu wa hasana 'amalu." Att den bästa av er är den vars liv är långt och hans gärningar är goda. Och den sämsta av er är den vars liv är långt och hans gärningar är dåliga. Så vem är den bästa muslimen? Den som har ett långt liv fyllt av goda gärningar, hasanat. Och det här är ikhwa, det är också någonting som är väldigt vackert. Att du kan se en man, han kanske är 90 år, eller kvinna. Och de har praktiserat islam sedan de var små. De har inte haft någon jahiliya eller kuffer eller yani, tid. Hela livet har de praktiserat islam. 60-70 år. Vet ni hur mycket belöning de har? Subhanallah. Och därför brukade vissa av sällan säga, typ, varför ska jag vara högmodig? Om jag är högmodig när jag kollar på folk, jag ser på de äldre och tänker att de är bättre än mig. De har mera goda gärningar än mig. Yani, de ligger före mig. Och jag ser på de yngre och tänker att de är bättre än mig, för de har mindre synder än mig. Så vem är jag att tro att jag är bättre än andra människor? Och som han Allah, för att illustrera detta, just vikten av att leva länge och göra goda gärningar, så nämner Sheikh Albani en hadith i Sahih Tahrib wa Tahrib. Och han säger att det berättas från Abu Huraira att det fanns två män. Det fanns två män, två bröder som blev muslimer samtidigt under profetens liv alaihi salatu wassalam. Och den ena av dem dog som shahid. Är det inte fint att dö som shahid? Han dog som shahid. Och den andra personen levde ett år extra. Tänk er här scenariot. De blev muslimer samma dag, samtidigt. Det betyder att de gjorde lika mycket goda gärningar. Men den ena dog som shahid. Och den andra levde ett år extra. Okej, han levde ett år extra. Och då säger Talha ibn Ubaidillah att jag såg paradiset, yani i drömmen. Och jag såg att den som dog senare av de här två fick gå in i paradiset före han som dog som martyr. Att han som dog senare fick gå in i paradiset före han som dog som martyr, så jag blev förvånad. Och så på morgonen gick jag och nämnde detta för profeten alaihi salatu wassalam. Och då så sa han, typ, varför är du förvånad? Han som levde ett år extra, gjorde han inte salat det här året? Fastade han inte ramadan det här året? Och gjorde han inte si och så många raka'a? Yani, han sa i hadithen 6000 raka'a och sunnabön. Yani, gjorde han inte dessa saker? Och där slutar hadithen. Men kolla här. Han dör som shahid. Och hans kompis lever ett år extra. Dör inte som shahid. Men han gör ett år salat. Mashallah, hur många är det? Minst 5 salat om dagen i ett år, gånger 365, mashallah. Och sen sunna böner och allting, mashallah. Och han fastar en ramadan. Och subhanallah, han får gå in före den andra personen som dör som martyr i paradiset. Och det här är ett år. Tänk han som är 10 år, 20 år, 30 år, 40 år. Och gör de här sakerna kontinuerligt. Mashallah, vilken mujahid, vilken krigare. Den som verkligen håller fast vid islam. Nah. Författaren nämner sen från Anas radiyallahu anhu att han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger: ingen av er ska önska döden på grund av en motgång som drabbat honom. Men om han känner att han måste, så ska han säga: Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Och Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Och denna hadith finns i Bukhari och Muslim. Så här säger Rasulullah alaihissalam att man ska inte önska döden på grund av en motgång som har drabbat en. Och han nämner också ulama som Sheikh Uthaymeen att en motgång ser vi ofta som negativt. Men vad ska man göra om man får en motgång? Vad ska man ha? Tålamod, mashallah. Och vad kan man få om man härdar och har tålamod, accepterar ödet om man har en motgång? Man får belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suddar bort dina synder. Allah höjer dig i nivåer. Och Allah gör dig till en starkare människa. Så prövningar kan vi se som någonting negativt, men det kan vara någonting positivt. Men önska inte döden om du får en motgång. En jobbig sjukdom och smärta, tortyr, jag vet inte vad. Önska inte döden. Men om du känner att det har gått för långt, jag kan inte leva. Du får den här känslan, då ska du inte heller säga döda mig till Allah. Utan då ska du säga den här duan, och Allah låt mig leva så länge livet är bättre för mig, och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Du överlåter det till Allah. Mashallah. Den duan räcker. Okej? Och han nämner också ulema att den här duan bevisar att det är tillåtet att göra ishtirat fi duan. Att sätta som villkor i duan, eller? Med villkor. Att man överlämnar saker och ting till Allah. Och Allah, om den här saken är bättre för mig, gör den. Ibland tror vi att vi vet vårt eget bästa. Och Allah, ge mig den här saken, men den kanske är skadlig för dig. Och då säger du Allah, om den här saken är bra för mig och min din och min dunja, ge den till mig. Om den är dålig för mig, håll den borta från mig, och så vidare. Så den här duan kan man då göra om man drabbas av en motgång. Och vissa ulema säger att det här är om man drabbas av en motgång i ens religion. Det var också det som Nawawi nämnde. Yani fitna fi din, en prövning och motgång i religionen. Där en person fruktar att kanske till och med tappa hela sin religion. Kanske under tortyr eller något. Yani förhållanden som han känner är för svåra. Då gör han den här duan. Den sista hadithen i kapitlet är hadith Qais ibn Abi Hazim, där han säger att vi gick in till Khabbab ibn al-Araf radiyallahu anhu. Vi besökte honom då han var sjuk och han hade gjort el-kej. Han hade botat sig med kej, och vi kommer komma tillbaka till det 7 gånger. Och så sa han att de som dog före oss, denna sahabi säger, att de som dog före oss förlorade inte någonting på sin dunja. Men vi fick så mycket att vi inte finner någon annanstans att lägga det än i jorden. Och om profeten alaihi salam inte hade förbjudit oss från att önska döden, så hade vi bett om döden. Och så sa de, vi kom in till honom en gång senare, och han byggde då en mur. Och så sa han att muslimerna belönas för allting som de spenderar, utom det som de spenderar på turab, på jord, yani på att bygga. Muttafaqun alayh. Tayyib. Här finner vi också många lärdomar. De besökte Khabbab radiyallahu anhu då han var sjuk. Och Khabbab radiyallahu anhu, denna nobla sahabi, hade botat sig med el-kej. Och el-kej är att du tar ett metallföremål och värmer det på plattan, spisen, eller i elden till exempel, tills det blir jättevarmt. Och sen bränner man sig själv på vissa punkter på kroppen. Och det kan gärna släppa en sjukdom, en smärta eller någonting sånt. En väldigt stark medicin. Men ulema säger att den här medicinen är den sista medicinen. Okay. Varför? För det är ogillat att straffa eller liksom orsaka sig själv smärta med eld. Då Allah Azza wa Jalla är den som straffar med eld. Så att kan man undvika el-kej är det bättre. Men vissa sjukdomar som Sheikh Uthaymin nämner kan bara botas med kej. Han säger, du går till läkaren och de kan omöjligt bota det. Yani det går inte. Enda medicinen är kej. Då är det tillåtet. Okay? Att man använder el-kej. Och det nämns i Bukhari också att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att medicin finns i 3 saker. Han sa el-kej och 2 till. Vilka sa han? Någon som vet? Ja? Hijama och honung. Accent. 3 saker är väldigt stark medicin. El-kej och honung, äkta honung, och hijama. Det som på svenska kallas för copping. Att suga ut gammalt blod från kroppen. Okej? De här 3 sakerna, mashallah, ifrån de bästa av medicinen. Nå. Och sen nämnde då Khabbab radiyallahu anhu att om det inte vore för att Rasulullah alaihissalam förbjudit oss från att önska döden, så skulle vi ha önskat döden. Och han nämnde sen de sahaba som levde före honom. Och han sa att de yani skadade inte, deras religion eller akhira skadades inte av deras uppehälle i detta liv. Vad menas med detta? Att de blev muslimer tidigt, tidiga sahaba. Och de dog utan att få speciellt mycket av dunja. De dog fattiga. De blev muslimer kanske fattiga och dog fattiga. Ja, de har sin fulla belöning i nästa liv. Men när man får mycket av dunja så får man mindre i nästa liv. Och därför brukade vissa av salaf och sahaba gråta. När de fick, de såg skatterna, de såg lyx som de åt. Och de grät och sa, vi fruktar att det här är våran påskyndade belöning. Ja, vi ska få mindre i nästa liv. Och det fanns de av oss som dog utan att ha smakat på dunja. Som vi nämnde hos Musab ibn Umair radiyallahu anhu. Som dog om han inte ens hade kläder att täcka hans kropp med, radiyallahu anhu. Så han nämnde här att vi fick så mycket. Och vissa riwaya säger att han hade 40 000 dinar eller dirham. Som det var så mycket här, vissa riwaya säger att vi var tvungna att gräva ner det i hemmet. Att gräva en grop för att stoppa pengarna i hemmet. Så han hade. Så mycket pengar hade han. Och det har också ett bevis på att det är tillåtet i islam att vara rik. Det är inte haram att vara rik. Så länge du ger sadaqa och zakat. Och det är inte heller haram att spara pengar i islam, att ha dem i ett kassaskåp. Så länge du betalar zakat. Okej? Då är det tillåtet. Ja. Och sen nämnde han i slutet på hadithen att en person belönas för allting som han gör. En muslim belönas för allting förutom då han bygger. Och då säger ulema, det här är om man bygger över ens behov. Du har ett hus, men du vill bygga en extra våning helt i onödan. Eller som ulema här nämner idag, vissa hadahumallah araber, de har fått så mycket pengar att de vet inte vad de ska göra med pengar. Bygger Burj al-Fulani, vad Burj al-Fulani? En torn, och den andra ska bygga högre torn, och den tredje finare torn. Och han bygger ett slott, och han ska bygga ett finare slott. Finns det hasanat i det här? Får du belöning för detta? Nej, varför hasanat? Det är slöseri på tid och på pengar, helt i onödan. Hänger ni med? Men om det är ett hus som du behöver till din familj, eller du bygger huset i ett gott syfte, så inshallah finns det belöning beroende på ens avsikt. Men det här slöseriet finns det ingen belöning i. Nej. Vi ska nämna en hadith också från nästa kapitel, inshallah ta'ala. Där säger författaren Bab al-Wara wa Tarku Shubuhat. Kapitlet om al-Wara. Avhållsamhet eller försiktighet och att lämna tvivelaktiga saker. Ja. Och Ibn Qayyim säger att al-Wara betyder att man lämnar det som man fruktar kommer att skada en i nästa liv. Och al-Zuhud betyder att man lämnar det som inte gynnar en i nästa liv. Al-Wara är en väldigt viktig term att komma ihåg. Och det är nästan som en synonym på zuhud. Vi har pratat om zuhud. Wara är att man lämnar det som man är rädd för kommer skada en i nästa liv. Det är en sak som kanske är haram. Alltså, jag låter bli det. Du ska ta ett arbete. Arbetet innehåller vissa haram saker. Wara, du lämnar det. Du är osäker, kanske är haram. Lämnar det. Det kanske skadar min religion. Kanske skada mig på domedagen. Okay? Zuhud är att du lämnar det som inte gynnar dig i nästa liv. Det kan vara saker som till och med är tillåtna. Men du ser dem som slöseri på tid. Så att du lämnar dem för Allahs skull. Okay? Så de nämns som synonymer. Och att lämna shubuhat. Vad är shubuhat för någonting? Shubuhat är tvivelaktiga saker. Saker där man är osäker. Och vi kommer komma tillbaka till det här senare. Och författaren nämner här två verser. Den första versen är från surat Nur. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ni ser det som något litet, men det är något enormt, stort hos Allah. Och den här versen handlar om då al-munafiqun, hycklarna i Medina, smutskastade Aisha radiyallahu anha och anklagade henne för otukt. De ville smutskasta henne och sänka hennes status. Så de anklagade henne för otukt. Och sen gick de och sa till varandra och folk spred vidare dessa rykten. Och då säger Allah وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Ni ser det som någonting lätt att säga hon har gjort zina. وَلَكِنْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Men det är någonting stort hos Allah. Och det är någonting stort hos Allah om det är en generell, vilken kvinna det än må vara. Vad ska vi då säga om det är profetens fru alaihi wasallam? Det är a'zam och a'zam och ashadd. Inda Allahi subhanahu wa ta'ala. Idh talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm. Yani ni hör dessa saker och för dem vidare utan kunskap. Och ni ser det som någonting litet, men det är någonting stort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och här indikerar författaren på att ibland så ser folk saker och ting som små, men de är stora. Och sådana här saker ska man absolut lämna. Och många folk idag tar väldigt lätt på synden. Man säger saker, man skriver saker på internet och liknande saker, men det kan vara någonting enormt. Profeten alaihi salam sa att en person kanske talar med ord som ger honom Allahs vrede, sakhatullah. Men han han ser dem inte som någonting stort, och de får honom att falla i helvetet, ett avstånd mellan himmel och jord. Yani, en person säger något. Den här tjejen, hon är sig så. Man säger det vidare till någon annan. Det här ordet, a'udhu billah, kanske gör att Allah blir arg på dig och du kastas i helvetet. Ett enda ord som du säger om en person. Är det inte allvarligt? Så man ska vara försiktig med vad man lyssnar på. Och inte allt som man hör ska man säga vidare. Och bara för att andra säger det betyder inte att det är halala säger det. Och det här är jättevanlig uppfattning bland vissa. Att när alla säger det, då kan jag också säga det. Lä. Det allvarliga anklagelser ska man vara försiktig med. Profeten alaihissalam sa att den som säger någonting om en mu'min, den som säger någonting om en mu'min som inte är sant, kommer Allah låta vara i blodvaret av helvetet tills han ångrar sig från det han har sagt. Han säger ett ord om någon troende som inte är sant. Ett enda ord om en troende som inte är sant kommer att Allah kasta honom i helvetet, blodvaret i helvetet, tills han kommer ut från det han har sagt. Så bara för att någonting verkar vara litet så ska man inte se det som litet. Och vad sa Anas radiyallahu anhu? Han sa att det fanns synder på våran tid. Misstag, felsteg som vi såg om vi hade gjort dem som ett berg över huvudet. Yani, om du har ett berg som svävar över dig, skulle du vara rädd att det ska ramla eller inte? Eller hur? Så såg sahaba sina synder. Att konsekvenserna av synderna skulle kunna krossa dem när som helst. Och så sa Anas, med samma synder ser ni idag som en fluga på näsan. Hjälp. Bort. Subhanallah. Så att man, bara för att folk gör en synd betyder inte att den är liten. Utan en synd är en synd. Och små synder kan leda till stora synder. Så man ska vara väldigt försiktig med vad man säger och vad man gör. Författaren nämner också Allahs uttalande inna rabbaka labil mirsad. Att din Herre har ständigt uppsikt. Inna Allah azza wa jall vet alltid vad vi gör. Han hör allt, han ser allt och allting skrivs ner. Och du kommer att stå till svars för domedagen. Så ta inte lätt på synder, ta inte lätt på saker och ting. Var försiktig i din religion. Yani, fall inte in i saker som kommer att skada dig i detta liv och i nästa liv. Vi ska ta en sista hadith som vi inshallah är färdiga. Och det är hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, där han säger att jag hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga inna al-halal bayyinun wa inna al-haram bayyinun. Det som är halal är klart och tydligt och det som är haram är klart och tydligt. Och baynahuma umurun mushtabihat. Och mellan dem finns tvetydiga eller otydliga saker. لا يعلمهن كثير من الناس, som endast få människor känner till. Så den som håller sig borta från en shubuhat kommer att säkra sin religion och sin heder. Men den som faller in i shubuhat, tvivelaktiga saker, kommer att falla in i haram. Så som en fåraherde som vallar sina får runt kungens förbjudna mark. Och han är rädd att falla in eller gå över på hans mark. Och sannolikt så har varje konung sin förbjudna mark, och Allahs förbjudna mark är de saker han har förbjudit. Och sannolikt så finns det i kroppen en köttbit. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk, och om den är sjuk så blir resten av kroppen sjuk, och det är hjärtat. Den här hadithen är jätteviktig. En av de viktigaste haditherna i islam. Och här nämner Rasulullah alaihissalam att allting i det här livet kan delas in i tre kategorier. Halal, bayin, klart och tydligt. Haram, bayin, klart och tydligt. Och shubuhat. Exempel. Det finns saker som är klart och tydliga halal, som alla muslimer känner till. Till exempel, vad säger ni om att dricka vatten? Är det halal?
Nej.
Finns det något tvivel? Det är klart och tydligt. Halal, hamdu. Äta bröd, halal. Gå på gatan, halal. Ta in. Ja, ni, saker, det finns inget tvivel om att de är tillåt. Klart och tydligt. Och det finns saker som är haram. Dricka alkohol. Göra zina. Röka hash. Sådana saker alla vet. Stjäla. Råna. Det är haram. Det finns ingen tvivel om dessa frågor. Alla vet det. Stor, liten, alim. Fråga killen på gatan. Han vet att det är haram, eller hur? Alla vet det. Men sen finns det saker däremellan. Du har halal, du har haram. Och så har du saker emellan som folk inte vet. Och han sa här, de flesta inte vet. De flesta inte känner till. De är osäkra. Och då säger ulema, det kan vara för att han inte känner till bevisen. Eller att han inte förstår sig på bevisen. Eller kanske inte håller bevisen att vara autentiska. Eller han tolkar bevisen på ett speciellt sätt. Så för honom blir bevisen lite luddiga, lite otydliga. Okej? Men han sa de flesta av folk inte känner till. Det betyder att det finns folk som känner till dem. Och det är en ulema. Och man ska inte misstolka den här hadithen med att det finns saker i islam som ingen känner till. Om de är halal eller haram. Eller? I islam finns det bara halal och haram. Det finns ingen tredje kategori. Utan det är halal och det är haram. Men det finns saker där vi inte vet. Är det halal eller haram? Får vi äta? Får vi inte äta? Vi är osäkra. Men det finns någon som vet. Och det är ulema. Okej? Och vad gör man då om man inte vet? Va? Man frågar ulema. Om man har den möjligheten. Okej. Nu, du står inför valet. Du ska gå och handla ikväll. Du ska köpa någonting på Willys. Och du vet inte om det är halal eller haram. Och du har inte möjligheten att fråga. Affären stänger om 5 minuter. Du måste ut. Ska du köpa? Ska du inte köpa? Va? Ska inte köpa? Varför då? Tvivelaktigt. Och vad ska vi göra med tvivelaktiga saker? Vi ska lämna dem. Tills vi vet. Hänger med? Så om du är osäker på om någonting är halal, haram, att köpa, att äta, någon form av transaktion, ska köpa någon bil, avbetalning, eller halal eller haram, det finns massa konstiga villkor. Låt bli. Tills du har frågat. Gör inte saker och ting som är tvivelaktiga. För att, vad sa profeten Al-Islam i hadithen? Han sa att liknelsen av den som tar lätt på tvivelaktiga saker är som liknelsen av fåraherden. Ni vet en fåraherde som vallar sina får. Han har sin mark. Eller allmän mark där man får valla fåren. Men sen har man kungens förbjudna mark. Han har sina fina träd och åkrar, jag vet inte vad. Sina vakter. Och om dina lamm går dit och äter och de springer och gör kaos, kommer du få problem. Du kommer få problem. Och om dina lamm går nära, för det här är liknelsen, de går nära kungens gräns, så är chansen stor att något av lammen kommer gå in på gränsen och äta. Är det inte så? Och samma sak är det med oss. Om vi tar lätt på tvivelaktiga saker, vi bryr oss inte, vi är likgiltiga, så kommer det komma någon dag där vi faller in i haram. Wallah. Jag har sett såna här människor. Någon han äter allting, han säger ahlul kitab. En dag killen säger, wallah, jag köpte lasagne, det var gris innan jag åt den. Alhamdulillah. Subhan muslim äter gris. För det finns ingen waraj. Var försiktig med vad du äter, brorsan. Eller hur? Kan inte hålla på så här. Bara säga ahlul kitab. Sen du äter saker med gris i. Subhanallah. Man måste vara försiktig. Och är man inte försiktig i sin religion, du kommer att falla in i saker som är tvivelaktiga. Och till slut kommer du falla in i saker som är haram. Och det kommer att skada din religion. Din religion tar skada av att falla in i haram. Och det kommer också skada din heder. Och du vet en kille som inte bryr sig. Han äter vad som helst, han köper vad som helst. Han har noll koll. Han säger halal, allt halal, halal, jag bryr mig inte. Du kommer tänka att den här personen har ingen heder. Du kommer inte ha respekt för honom, eller hur? Men när du ser en person vara försiktig. Nej, jag låter bli, jag vet inte om det är halal. Jag måste fråga. Jag måste studera frågan. Wallah, du får respekt för personen. Du vet att han är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala, eller hur? Så jätteviktigt, mina bröder och systrar, att man är försiktig med saker och ting. Och idag, många jag har märkt när det kommer till frågor och svar, de har ingen gråzon. För dem, halal eller haram. Jag måste veta. Om man inte får ett svar, bismillah halal. Och den här wara, att vara försiktig, många praktiserar den inte. Hänger ni med? Och det måste finnas i oss människor. Det finns många saker, frågor som är stora. Och där kan man vara osäker. Man kan vara osäker och man kan låta bli dem. Så länge man inte är övertygad på islam så att de är halal. Hänger ni med? Vi tar ett exempel som vi alltid tar nästan. Att äta gelatin, svingelatin. Vissa ulema säger det halal. De säger att det har förvandlats till någonting annat. Okej? Okay? Och då tänker folk, mashallah, jag kan äta gelagodis igen. Och andra ulema säger haram, det är gris, det är najis. Spelar ingen roll om du har genomgått en process, det är fortfarande haram. Och nu står du där i godisaffären och köper godis. Och du vill ha godis med gelatin, det är gott, eller hur? Men, ska vi bara säga bismillah halal för att det är gott? Ska vi det? Är det islamiskt? Har vi praktiserat den här hadithen då? Nej. Om du har studerat frågan, det islamiska bevis, du har studerat kemiska processen, du är helt 100% övertygad, du har tagit bort alla tvivel, bismillah käka. Men så är inte fallet. Många de vill bara käka, eller hur? Så var försiktig. Och då kommer principen da'ma yuribu killa ma'la yuribu. Lämna det som du tvivlar på och gör det som du inte tvivlar på. Alhamdulillah, det finns massa godis som inte har gelatin, eller hur? Det är inte så att det finns inget godis utan gelatin. Det finns en massa godis utan gelatin. Vi behöver inte äta det. Hänger ni med? Och då är du säker. Du är trygg i din religion och din heder. Och sen så avslutade Rasulullah alaihissalam denna viktiga hadith med att säga att sannoliken så finns det en kroppsdel, en köttbit i kroppen. Om den är frisk blir resten av kroppen frisk, och om den är sjuk blir resten av kroppen sjuk. Och det är hjärtat. Och här finner vi att vi muslimer ska vara måna om att vårda våra hjärtan. Ditt hjärta är det viktigaste i din kropp. Ulema brukar säga att hjärtat är konungen och kroppsdelarna är dess soldater. Det som konungen beordrar är det som soldaterna gör. Men har du ett friskt hjärta kommer du att tala gott. Och du kommer att bete dig gott. Har du ett sjukt hjärta kommer du att tala äckligt, fult, haram, och du kommer att bete dig dåligt. Så människans yttre återspeglar människans inre. Kom ihåg det. Att människans yttre återspeglar människans inre. Om en person han är kriminell, han ber inte, fastar inte, gör haram och allting, han säger jag har ett rent hjärta. Vad säger du till honom? Är han ärlig? Har han ett rent hjärta? Kan han ha ett rent hjärta om han är kriminell och han ber inte, fastar inte, gör haram, förtrycker folk? Har han ett rent hjärta? Nej, wallah, han har ett smutsigt hjärta. Förstår ni? Men en person som beter sig gott, talar väl, är försiktig, fruktar Allah, och det är tecken på att han har ett friskt hjärta. Så hjärtat är det viktigaste i människan. Allah kollar inte på våra utseende. Om jag är lång, du är kort, jag är smal, du är tjock, jag är rik, du är fattig. Allah kollar inte på detta. Allah kollar på vad? Våra hjärtan. Han kollar på vårat inne, våran iman, våran taqwa. Det är det som räknas. Förstår ni? Så muslimen ska vara mån om sitt inre och sitt hjärta. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om domedagen? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Den dagen, ingen kommer att gynnas av sina pengar eller sina barn. Spelar ingen roll hur mycket barn och pengar du har på domedagen, om du var kung. Det enda som kommer att gynna dig på domedagen är om du kommer till Allah med ett friskt hjärta. Ett rent hjärta. Fyllt med iman. Och fri från onda sjukdomar som kan finnas i hjärtat. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att rena våra hjärtan och förlåta oss för våra synder. Och akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم والسلام عليكم.